Det är helt galet att det redan är sjunde avsnittet som vi spelar in idag. Och våren har kommit, eller? Och vi håller i alla fall tummarna för att våren äntligen är här. Jag vet inte vad meteorologerna säger än. Men ja, vi hoppas och hoppas. Eller hur? Vad tror ni? Är det vår eller vad säger ni?
Jag tror att den har kommit och gått.
Kommit och gått.
Ja. Jag tycker inte att det är de som ska bestämma det. Utan det är, känner man att det är vår, då får det,
får det
bli vår.
Ja. Ja, precis. Ja, idag ska vi prata om att läsa klassiker. Och jag ska börja med att hälsa Ofelia välkommen till dagens så sjukt pepp.
Ja.
Är vi pepp?
Ja.
Det brukar du ju fråga mig.
Ja.
Ja. Är du pepp? Och så säger du att nej, du låter inte så pepp.
Ja. Ja, men jag är jättepepp. Jag har ju legat sjuk hemma hela veckan. Tyst, ensam i min soffa. Så att jag är väldigt på G nu. Ja. Jag har varit extremt uttråkad.
Det är kul att se dig i alla fall.
Tack, detsamma Eva.
Trevligt, ja. Ja. Jag har också det stora nöjet att presentera för er en helt ny bekantskap. Sebastian.
Hallå.
Som praktiserar här på biblioteken i Sollentuna just nu. Du kan väl berätta lite om vem du är och om din praktik.
Det kan jag göra. Sebastian heter jag och pluggar till att bli bibliotekarie vid Södertörns högskola. Och som en del i utbildningen så har vi 10 veckors praktik. Varav jag har spenderat 5 veckor här inom Sollentuna bibliotek.
5 veckor det? Det är långt.
Ja, nej visst.
Mm. Lucky you.
Eller hur? Supertur.
Ja. Alla, det blir alla lyckliga.
Alla är lyckliga. Mm. Alla blir
lyckliga. Win-win.
Ja. Absolut. Ja. Jätteroligt att du är här och att du ville vara med i vår podd.
Ja, men superkul.
Ja, till dagens tema då. Klassiker. Vad kännetecknar äntligen en klassiker? Egentligen skulle jag nog säga. Jag blev så paff när du sa
ja.
Men vad kännetecknar egentligen en klassiker skulle ni säga?
Jag vill
svara. Ofelia vill börja. Hon är jättepepp.
Jag är tyst nu till 4 dagar så nu måste jag få prata.
Ja.
Det är en bok som fortfarande säger någonting om något. Alltså den säger något till läsaren. Det kan man väga tillbaka till förgångna tänker jag. Men med ämnen som fortfarande är aktuella. Livsfrågor som är tidlösa. Och den tar upp hur det är att vara människa.
Oj,
hur djupt lät det där?
Det var väldigt djupt.
Ja, jag känner väldigt intellektuell.
Ja.
Vad säger Sebastian då? Vad tycker du att en klassiker är?
Nej, men jag vill rida vidare på den vågen och liksom spinna vidare på hur det påverkar. För det blir liksom ett verk som fångar upp och blir en del av någonting större. Ett kollektivt medvetande.
Mm.
Och där liksom summan av, blir större än de enskilda delarna.
Mm. Ja.
Så någonstans.
Ja, det låter jätteintressant. Författaren Italo Calvino, som är en klassiker författare, han skriver Klätterbaronen bland annat. Har ni inte läst den så är den jättebra. Han säger att en klassiker är en bok som aldrig slutar säga vad den har att säga. Då är en klassiker en bok som är intressant för nya generationer av läsare. Låter lite kryptiskt, men ja, men det är lite, tangerar lite det som ni sa båda också, tycker jag.
Mm.
Ja. Oj, nu, det nös vi på.
Ja, precis.
Oj. Nu.
Så peppt sjuk.
Precis.
Ja. Inlägg i debatten.
Ja. Känns fint att sitta i ett rum här.
Ja.
Men det är faktiskt att jag har faktiskt pollen.
Så att, alla har vi pollen.
Ja.
Så är det ju nu för tiden.
Mm.
Ja.
Men det lät väl jätteklokt, det han sa.
Ja, absolut. Mm.
Ja.
Det skulle vara jättespännande också att få höra om era 3 bästa läsupplevelser när det gäller just klassiker. Vad säger du Sebastian? Vilka favoriter har du som du tycker håller att läsa än idag?
Ja, men alltså min allra bästa bok är väl kanske Brott och straff.
Det är så kul.
Det är jättekul. Jag dömer igen. Jag bara skrattar.
Vi får återgå till ett skrattande senare. Den tycker jag ju är suverän.
Ja.
Och apropå det här att vara tidslös, att känna liksom hur det är att vara människa, att den fångar upp såna djupa filosofiska frågor och tankeställningar. Och samtidigt liksom dras man med i...
Alltså jag får så lite julstämning.
Mer i en någon slags känslomässig feberyra som gör att man, eller i alla fall jag, känner väldigt starkt på ett sätt som jag tycker är härligt. Få en liten sån här vardagspsykos.
Ja.
Det gillar jag.
Ja, vardagspsykos, ja, det är härliga.
Ja.
Ja.
Det är min allra bästa.
Ja. Finns det, jag måste bara avbryta lite och fråga Ofelia, finns det någon anledning till varför du skrattar det?
Jag kommer till det sen.
Du kommer till det sen. Ja, okej. Okay. Fortsätt Sebastian.
Ja, men jag kan fortsätta. Det är lite, nästan lite liknande tycker jag. Men Dr. Glass.
Ja.
Det är också den här irra omkring på gatan och man vet inte vad man känner och vad har upplevt och vad är på riktigt och sådär. Och den är ju också himla fin med alla Stockholms skildringar. Och man känner att det kan man gå med rent fysiskt också. Det är smidigare än att åka till Petersburg kanske.
Ja,
särskilt i dessa tider.
Ja, precis. Ja, det kan nog vara lite problem.
Ja, vi håller på det va. Och en tredje var... Jag läste ut den nu nyss, nu i veckan.
Ja.
Rebecca.
Ja.
Daphne Demaria. Jag vet inte, det här med efternamn och sådär.
Ja,
det kanske man kan...
Men det här är lite franskt. Det här är liksom vår grej.
Ja, ni får fylla i där.
Just det, att det är franska namn som vi tvingas att uttala. Och vi kan typ inte.
Demaria. Den här Daphne i alla fall.
Ja.
Daphne kan jag få in.
Ja, absolut.
Och den tyckte jag också, jag hittade någon slags tema här hos mig själv. Men det här att det är lite det här suggestiva också. Man har inte den opolitliga berättaren. Man vet inte riktigt vad som har hänt, kommer hända, ska hända. Mm. Att man lever i någon slags ovisshet hela tiden. Och som också tar upp ju stora... Frågor om den här besatthet, svartsjuka, kärlek. Och, så den tyckte jag var väldigt, väldigt bra.
Ja.
Och det är kul att man stöter på nya klassiker hela tiden. De tar inte slut.
Ja, det är superkul. Ja. Det finns ju väldigt många, tack och lov.
Ja, verkligen.
Ja, det är härligt. Ja, Ofelia, har du några favoriter? Dina tre absolut bästa?
Alltså jag vet inte vilken säga mina tre... absolut bästa så. Eller, jag tycker om så många. Det är så svårt att välja ut bara tre. Ja. Det är tre jag tycker om i alla fall. Ja. Det kan vara fler som är liksom på samma bästa
nivå.
Okay. Ja.
Ja.
Men jag har ju tjatat om här lite förut tror jag. Men det är ju porträttet av Dorian Gray. Oscar Wilde. Jag är ju Oscar Wilde fan. Har jag sagt att jag pussat hans gravsten i Paris innan de hängnade in den?
Jag tror, jag vet inte, jag har hört det i alla fall. Ja. Jag vet inte om du har berättat det för våra lyssnare. Men...
Nej, mina barn tyckte att jag tyckte det är galen. Men det tyckte de redan innan, men det här gjorde inte saken bättre.
Den vittrade väl sönder? Förlåt, vittrade inte gravstenen sönder för att så många var och pussade den?
Jo, det är ju fantastiskt. Nu får man inte göra det längre, för nu är det liksom inhägnat på något sätt.
Just det.
Men jag har varit där med mitt läppstift innan.
Ja, det är häftigt.
Ja, det är väldigt stort. Så den tycker jag väldigt mycket om. Och jag tycker att den är ständigt aktuell för att det är just det här med åldrande också, att man liksom vill konserveras, finnas för evigt, inte bli gammal.
Mm.
Och det är väl jättemycket i tiden nu, det här med evig ungdom, heliga graalen, alltså man tränar och lyfter sig och botoxar sig, sprutar in grejer.
Absolut.
För att det är det här som är, jag vet inte om det är rädslan för att dö i kombination, eller om det är bara att man inte vill se gammal och såg ut. Men så är det inte alls. Nu kommer en motreaktion tror jag för sig med det här gray hair don't care hashtag. Jag kommer inte ihåg exakt.
Ja,
att man ska bejaka det här. Nu är ju grått hår tuffast av allt.
Mm.
Andy McDraw, Lena Endre, Eva.
Eva
Rensjö. Det är många. Sarah Jessica Parker. Men Eva går i bräschen för de andra.
Det tycker jag.
Och att man bejakar det här istället. Men jag tycker att det här är väldigt spännande. Att det här är liksom att fighta sig mot tiden.
Ja,
det går inte. Det enda man vet med säkerhet är att vi alla kommer dö.
Ja,
så att jag inte har spoilat något för er nu. Men så att jag tycker att det är en väldigt häftig bok.
Ja.
Så. Vad skulle jag säga för smart här nu? Jag pratade med Susanne här ute innan. Barnklassiker, Den hemliga trädgården.
Ja.
Även fin för vuxna. Det har faktiskt kommit en ny inspelning nu med snyggisen för detta
Colin Firth.
Mr. Darcy. Forever.
All time
Mr. Darcy.
Ja.
Så en ny inspelning där faktiskt han är med som den här farbrodern som den här lilla flickan Nu kommer jag inte ihåg hette varför det hamnar hos i alla fall.
Ja.
Och den är ju jättefin. Just att man lever i en svår... Hon lever i en väldigt svår situation, den här lilla flickan. Hon hamnar hos sin farbror. Hennes föräldrar har dött i Indien. Hon får gå upp med till England. Och hennes farbror, som inte är särskilt kärleksfull, ska ta hand om henne. För han lider väldigt mycket fortfarande av att hans fru har gått bort. Så han sörjer det här. Och den här flickan får mer eller mindre klara sig själv i hans jättestora hus på engelska landsbygden. Och så finner hon en trädgård. Och så börjar det hända massa magiska saker såklart. Det är om växter, det frodas. Jag har suttit och analyserat det här jättemycket på litteraturvetenskapen. Det frodiga med vissa sexuella anspelningar. Att det går att göra hur som helst. Hur som helst. Den är väldigt, väldigt fin. Av vänskap, upptäckten och så. Ett väldigt fint slut. Så man blir liksom helad av moderjord.
Jag förstår.
Ja. Och sen modern klassiker vill jag slänga in en Janne min vän. Fortfarande. Delvis för att jag tycker att den, för att jag levde då, men jag misstänker att den fångar tiden så bra.
Ja, men min vän känner jag igen. Den har du pratat om.
Ja, men jag är så tjatig, jag vet. Och det är väldigt mycket, kanske för att min släkt kommer från söder. Vi har ju så här riktiga söderkriser i min familj. Och den beskriver söder, livet där. Det är vissa samtidsskildringar då för den tiden. Fint skriven, jag gillar Peter Pauls språk. Och den har kommit nu också som vi också har tjatat om, Stockholm läser. Det har ju varit den boken de har valt ut.
Var det förra året?
Förra året var det.
Så det säger ju sitt.
Ja, absolut.
Och så vill jag dra en liten snabbis parallell då till den här Roald Dahls häxorna också. Från att jag skulle säga att jag också gillar Kafkas... vad var det som jag säger nu då?
Förvandlingen.
Tack. Den tycker jag också var...
Det kommer väldigt många här.
Visst. Nu måste ni läsa alla också.
Men det är också det här surrealistiska som du var inne på med Kafka. Det händer saker och det känns liksom helt overkligt. Och samtidigt vet man inte, eller är det verkligt? Är det här görligt? Kanske vaknar man en dag och är skalbaka. Det kanske inte är en sån big deal. Eller också är det helt fruktansvärt. Och då tänker jag på Roald Dahls häxorna där. När han liksom spinner vidare på klassiken. Den här pojken blir förvandlad till mus. Så att klassikerna, de ger, det är så bra stories att de håller och man kan göra nya versioner av dem för att det är så himla bra bas. Det är så häftigt, de inspirerar.
Får jag bara flika in apropå just förvandlingen också. Så Haruki Murakami skrev en novell som handlar om en skalbagge som vaknar upp som människa istället. Och så är det liksom, så det är samma fast den, ja vad heter den? Jag vet inte, den är med i hans senaste novellsamling tror jag. Den här Män utan kvinnor tror jag att den heter. Och där är den som en av de novellerna.
Oj,
den är jättespännande.
Det är ju så häftigt.
Ja, intressant.
Ja, verkligen. Spännande, det vill jag också läsa.
Nu ska du fråga mig, Ophelia.
Ja, nu ska jag fråga dig, för nu har jag det här blir så spontant nu. Eva, har du några favoriter?
Eller hur?
Vilken bra fråga.
Jane Austen. Hennes romaner är ju mina absoluta bästa klassikerläsning någonsin. Håller för hur många omläsningar som helst. Och ska jag nämna någon just idag så väljer jag Förnuft och känsla. Som är... skildrar övergången mellan upplysning och romantik genom två oförglömliga kvinnogestalter. Måste jag säga, systrarna Dashwood tvingas tillsammans med sin mor att flytta till en enkel bostad eftersom deras far har dött och de måste då börja ett nytt liv, för eftersom det är männen då på den här tiden som ärver, så står ju de då helt utan liksom försörjning och pengar och allting. De är helt beroende av den här kusinen då som ärver. Systrarna, de är jätteolika. Eleanor, som är den ansvarsfulla stora systern, är återhållsam. Och Marian, som är den yngre och mer impulsiva, är lättrörd och... inom parentes skulle jag säga jättejobbig, tycker
men,
jag.
Men får jag bara fråga, är det Kate Winslet? Är det den filmen med Emma Thompson också?
Ja, precis. Det är filmen.
Ja, då har jag sett filmen.
Och båda de här egenskaperna ställer ut till problem då, förstås. När de söker efter kärleken. Så att det handlar ju också om då att förnuft och känsla måste väga upp varandra för att de här ska kunna, de älskande då ska kunna förenas. Så det är liksom själva. Men tvärt emot då vad många tror, som kanske bara sett Jane Austens filmer. Tänker på dig och många andra. Tror man ju att det här är liksom bara romantik. Men det är framförallt det här är ju ganska uttalad samhällskritik av den tiden. Och hur kvinnors problematik, hur man ska kunna försörja sig och, ja, och sådär. Man måste gifta sig.
Det är förkastligt.
Med någon som är rik framförallt för att ha ett bra liv. Man kan inte själva försörja sig.
Och det gäller ju
om man inte arbetar kvinnor.
Förstås. Nej, men det gäller ju också, jag tänker slutet, det gäller ju också, han väljer ju inte Marianne för att han måste också tänka på sin ekonomi och status.
Ja.
Och han kan inte,
för han vill inte jobba, så är det ju.
Nej,
men han är en gentleman.
Exakt, så han väljer ju en rikare kvinna för att säkra sin ekonomi.
Nu ska vi inte avslöja för
mycket. Men det här vet man väl. En klassiker. Är du säker?
Så den rekommenderar jag. Det är en av mina absoluta favoriter. Och en annan författare som har gett mig någonting alldeles extra när jag läst hans böcker är någon som du redan har nämnt. Men ni båda.
Ja.
Är ju Franz Kafka. Och då vill jag lyfta fram Processen. Som är ett riktigt drama med sin, den här fantastiska början. Det börjar, någon måste ha förtalat Josef K. Ty utan att han gjort något ont så blev han häktad en morgon. Och det är en fantastisk, jag älskar ju början på böcker. Alltså den här första meningen i böcker kan vara så fantastisk. Nu går jag lite utanför här, men den allra bästa första meningen finns i Albert Camus Främlingen. Den är sagolik.
Men den är också bra i 100 år av ensamhet av Marcus när han står inför exekutionspatrullen.
Ja, den är inte lika bra.
Nej, men den är bra, tycker jag.
Ja, den är bra, men den är inte lika bra som Främlingen. Vi kan slåss om saker.
Ja, det ska vi göra.
Jag ska ta med mig.
Jag är med Eva i
slagsmålet. Jag är stark för två.
Vi kan ta med Jessica på vår sida. Den är jättebra. Och sen så älskar jag också en bok som jag hade. Alltså jag hade så hysteriskt roligt när jag läste den här boken. Och jag kan inte, jag kan inte låta bli att skratta än idag. För det är länge sedan jag läste den här. Och det är Skit i traditionerna av den danska författaren Leif Panduro. Och det här är en av 50-talets roligaste danska romaner. Och det står på baksidstexten där att ni bör unna detta en lat kväll. Och boken börjar med att David, 17 år, som har rymt ifrån skolan en vecka före examen. Han fastnar med slipsen i en cigarettautomat. Och hur den här författaren då utvecklar det här till någonting helt absurt och surrealistiskt. Det är så roligt. Så att det här är samma gång en protestroman och en kärleksroman. Och en präktig buskis är det riktigt. Alltså den är så rolig. Så har ni inte läst den, den är ganska liten och tunn. Ja, men helt makalös. Det är explosioner och det är någon som... Ja.
Du ska vakna.
God morgon.
God morgon.
Det är saker som exploderar medan någon tittar på toa. Och, alltså det är så kul. Så att det är mina absolut...
Går det att få tag på då nu? Jajamän. Har vi den?
Ja, jag höll den i handen nu förra veckan.
Den är verkligen rolig. Men nu har vi då pratat om författare och böcker som vi gillar. Men har ni några som ni blivit besvikna på? Eller till och med aldrig någonsin tänker läsa, även om ni borde? Då som om man tänker på att ni är bibliotekarier. Vill Ofelia börja kanske?
Ja, det var här vi kom tillbaka till grejen då, att jag tänker aldrig läsa Brott och straff.
Jaha, du har inte läst den?
Nej, och jag tänker inte göra det.
Why?
För att jag vill inte. Men det är bara så. Nej, men jag har ingen lust. Jag har bestämt mig för att jag känner att det aldrig kommer hända.
Jag måste få flika in.
Ja, du får ju flika in hur mycket du vill.
Ja, för att det var ju du som tog upp den. Men det är en av de absolut bästa romaner jag någonsin har läst.
Jag tror dig.
Det är så bra.
Ta den nästa liv. Ja, när jag kommer tillbaka. Nästa liv. Det är bara det att det är inte så att jag inte tror att den är bra. Jag tror att den kommer helt fantastiskt. Ibland bara kan jag känna så här ett visst oförklarligt motstånd till vissa saker som jag bara känner. Som att jag inte tänker läsa när kräftorna sjunger. Och den här ingår liksom lite i samma kategori. Att jag bara vill inte. Jag känner att jag inte vill.
Det är så här, vill du gå mot strömmen lite grann?
Nej, alltså, det, det är bara en känsla i min kropp som jag inte kan förklara. Jag bara känner i mitt liv. När jag inte vill någonting, då går det inte.
Nej.
Jag kan inte forcera det här. Och det är inte så att jag tror egentligen att det skulle vara bra. Jag skulle teoretiskt sett kunna läsa. Jag vet bara med mig innerst inne, liksom Harry Potter, att jag kommer aldrig läsa det. Det bara är så. Det går liksom inte egentligen att förklara. Det finns ingen anledning till det hela. Det är bara, det kommer bara inte hända.
Det är inte för att du tror att de är dåliga.
Nej. Jag tror att de är superbra. Ja, jag tror att jag går miste om någonting. Lust. Men det kommer inte ske.
Nej.
Men du känner du liksom en viss sorg över det här också då? Att du inte kommer läsa det? Eller är det bara en glädje att kunna vara liksom?
Nej, det är ingen glädje. Det är mest en konstaterande. Det verkar sorg eller glädje. Jag bara vet att det inte kommer hända.
Okay.
Det är liksom en ödesmättad grej.
Men då är det ju bättre för alla lyssnare här, för då kanske du inte har lånat upp exemplaren. Då finns det inne och ställer i kö.
Omgång hemma hos mig. Ett halvt år. Nej, jag tror att den är bra. Min dotter håller faktiskt på att läsa den just nu. Och hon är helt förfärad över att jag inte vill läsa den. Men det är bara, jag har den till och med hemma eftersom den ligger hemma. Men nej, det kommer inte hända. Så du kan inte säga, och sen kan jag inte säga att det är någon bok som direkt har gjort mig besviken. Jag blir sällan besviken. Och om jag har blivit besviken på någon bok så har jag förmodligen glömt bort den boken. Så jag kan aldrig säga så här, och den där var riktigt jäkla dålig. För det minns jag inte.
Nej,
jag minns bara det bara... som är bra. Ja, på något sätt så måste det filtreras bort. Liksom. Det jag sa till Sebastian som jag ångrar, om jag skulle leva om mitt liv och göra om en enda sak i mitt liv. Okej, det kanske finns fler saker. jag skulle bara ändra det här. Det är att jag inte har fått läsa en bok från scratch. Ja, men tänk om jag hade skrivit upp alla böcker jag har läst och en kort kommentar om dem. För nu när vi pratar klassiker och sånt, så var det någon här ute i bibblan, alltså personal, våra kollegor som sa något. Jag bara, men gud, den har jag läst. För nu får man upp så här svaga minnen att har inte jag läst den här boken. Det tycker jag är trist.
Ja, jag förstår. Ja, Sebastian, har du några
som
du är besviken på?
Ja, alltså Moby Dick satt jag med förra sommaren. Och det var ju bland det tråkigaste jag har gjort. Jag kan tycka att första kapitlet, inledningen, han kommer ut på den här båten då. Det håller de sista tre kapitlen när de äntligen får tag i valen. Håller. Däremellan är det ju, han sitter ju och svamlar om så här ser en val ut. Och det är ju som att läsa en världens torraste uppslagsbok om vad det nu heter, valforskning, vad det nu heter. Och nej, det håller liksom inte. Och särskilt då när man hör om klassiker så mycket och att de hyllas, och då blir det ett extra motstånd när det är tråkigt.
Ja, precis.
I det.
Så. Ja, för då har man ju någon slags förväntning.
Ja, nej, men visst. Också.
Apropå hav och fisk måste jag faktiskt slänga in en bok jag led när jag läste. Nu kommer jag på det. Den gamla havet. F vad den var. Alltså, det där är ju plågeri. Den var hemsk. Nu minns jag. Jag avskydde den verkligen. Jag led och jag hatade den jag läste. Jag blev bara den där gamla jäkla skulle dö. Och ungefär så. Nej, men alltså, det var så hemskt. Nej, men det var fruktansvärt tråkigt. Den där fisken. Och, nej, men alltså, det var slöseri med min tid, kan jag säga.
Men det är ju kortare bok och därför är den ju mindre plåga. I sånt. Jag tycker nog om den. Men jag förstår vad du menar. Det är ju en...
Och så läste jag under tvång. I skolan.
Ja, precis.
Det blir ju en extra.
Nej. Det är bra. Hade du något mer?
Ja, det här känns som att det får man kanske inte säga heller, men jag gillar inte Odysseus, James Joyce. Då är det att eftersom den är klassad. Ja, vad skönt att man får det.
Det gör inte jag heller.
Nej, vad bra, vad skönt. För alla andra är ju, eller så många är ju, det är den bästa boken som har skrivits och den är fantastisk.
Jag undrar ju verkligen om folk, alltså när man pratar klassiker också så råkar man ju ganska ofta ut för folk som säger att de har läst böckerna, fast de inte har det.
Utan, eller kanske har börjat och inte läst hela.
Ja, precis. Alltså, och då, det blir på något sätt, man ska tycka att den är bra.
Men visst.
För att då bevisar man sitt intellekt kanske, eller inte vet jag. Men det tycker jag att det är ganska ofta.
Jag kan tänka mig att vissa köper böcker också för att ha i bokhyllan för att se lite smart ut, som de inte ens har tänkt att läsa eller kommer att läsa, bara att de finns där om någon skulle
stoppa in. Måste, liksom.
Bland de som håller på med sånt, vill säga.
Den är ju också väldigt lång. Alltså, vi hade ett annat avsnitt här där vi pratade tjocka böcker. Och då kom ju den också upp.
Ja, just det. Ja, och det är också...
det är alldeles för tjock.
Nej, man orkar. Jag brukar... man orkar inte. Har jag öppnat en bok så läser jag klart den, hur jobbig den än är. Men med det här som nästan enda undantag. Då. För det gick inte.
Nej.
Det var så...
Nej, jag förstår det.
Nej, den tycker jag är katastrof. Tycker man annorlunda så får man väl... Då kan vi slåss om den saken. Jag inbjuder till slagsmål här i podden. Ja, och kom och hitta mig.
Jag har faktiskt inte läst den. Och förmodligen kommer jag inte göra det heller.
Jag har bara läst den i början.
Så. Ja, det är så.
Så var det.
Är det att han hänger runt i Dublin eller?
Ja. Och sen är det väl, det ska finnas någon anspelare på Odysseus-myten då, och mer, och att det ska finnas vissa kopplingar, och Alvar i kapitel är skrivet på ett spännande nytt under modernismen, och hålla på att jobba med språk. Jag tycker att språket, när det tar över för mycket av innehållet, så blir det...
Ja, det blir för stilistiskt bara, det blir inte en story.
Nej, man orkar inte.
Ja, om jag ska säga något då, så har jag alltid, det är ju så, man har ju mycket lättare för att komma på böcker som man tyckte om att läsa. Mm. Och det är väl bra i och för sig, en sånt jag inte gillar. Men jag var faktiskt inte överdrivet förtjust i George Orwells 1984. Och det är också lite som att svära i kyrkan på något vis. Och det handlar ju om ett samhälle som är styrt av en storebror, kan man säga. Jag tycker inte att den håller. Nu var det ju ganska länge sedan jag läste den, men nej. Jag tycker så mycket mer om hans roman Djurfarmen, eller Djurens gård som den ofta kallas nu. Det är en berättelse som handlar om en bondgård där djuren gör uppror mot den elake förtryckande bonden, och tillsammans försöker då djuren införa frihet och rättvisa på gården. Det artar sig bra ett tag tills grisen Napoleon tar makten och blir envåldshärskare.
Men så älskar ju namnen. Ja. Napoleon och Snöboll. Alltså,
eller
det
hur? Det är så himla
bra. Det är så roligt. Mm. Ja. Det påminner om den här filmen Chicken Run. Det är ju lite samma tema när alla de här hönsen ska göra uppror. Då måste jag hämta inspiration från det här.
Ja, säkert. Mm. Så att det liksom, själva idén är ju så fantastisk, tycker jag. Så det är alltid roligt med djur. Så är det ju.
Men den är ju fin som att en sån tydlig allegori också. Över sovjettiden.
Ja, det är det. Och sen, ska jag säga med Röda rummet av August Strindberg. Ingen favorit hos mig. Jag är inte så överdrivet förtjust i August Strindberg överhuvudtaget.
Nej, jag ser det. Han skriver inte så mycket romance.
Nej, romance.
Nej, jag skojar bara.
Men alltså, det gör han ju också. Men jag är mer förtjust i Shakespeare än Strindberg, kan vi säga. Jag har en kollega där vi brukar slåss lite om det. Vem som är bäst.
Men det var väl inte mycket att slåss om, det är väl rätt givet? Eller?
Jag tycker det.
Ja.
Jag tycker mycket bättre då om hans En dåres försvarstal. Det handlar ju om kärlek och hur man hanterar det mycket. Och sen hur knäpp han är. Så att det är väl mina, i alla fall, som jag kom på så här. Ja, plötsligt. Men jag tänkte att vi kanske ska avsluta med att göra en spaning inför framtiden. Alltså att ge några förslag på framtida klassiker. Har ni några sådana att plocka fram? Jag vet att det är jättesvårt, men vi kanske med gemensamma krafter kan verka fram något.
Ja, nej men först och främst tycker jag att det är svårt kanske att skilja på moderna klassiker och framtida klassiker. Ska man tänka att det måste ha gått ett visst antal år innan det går från en klassiker till en modern klassiker, och sen när blir det en framtida? Det vet jag inte om det är hur man ska tänka. Men Harry Potter, jag är ju jätte Harry Potter-fan. Så då måste jag säga. Och det behövs väl ingen närmare presentation nästan av det, de böckerna.
Absolut inte.
Jag tror verkligen att det kommer hålla. Att det, även om det inte är på samma sätt lika djupt nödvändigtvis, så är det väl ändå den här skapandet av en helt, helt ny värld. Och att det är så otroligt många vuxna som barn som ändå tar till sig av berättelsen. Och det är en typisk sån stor berättelse också. Det goda mot det onda. Absolut. Men jag tycker den är fantastisk.
Ja, jag håller med.
Det håller ju fortfarande hela den serien. Så att det här kanske är liksom ny.
Nya Narnia.
Jag tror också definitivt att det här kommer hålla.
Det tror jag också. Jag tror att både vuxna och barn under all framtid egentligen kommer läsa Harry Potter. Det tror jag. Det är så bra.
Ragnarök.
Ja, hade du något mer eller?
Ja, men jag tänkte tjänarinnans berättelse, Margaret Atwood. Den här Handmaid's Tale. Ja, har du tagit
den? Det är en av mina också. Superkul.
Men den, jag tänker att man får ju lite skjuts också när det går som en tv-serie eller när det blir filmatiserat på något sätt. Men då kanske du vill prata mer om den sen då, ska inte jag säga.
Nej, men det är absolut.
Men den tycker jag också, det är ju väldigt bra. Säger mycket, alltså att det är en samhällskritik på många, många plan. Samtidigt som den är olidligt spännande och det handlar om och generellt det här med en starka kvinnliga
karaktär. Den är ju allmänmänsklig på något sätt också. Och jag är inte alls, jag menar sån. Även om det kanske inte har vänt sig mot kvinnor, så har det ju vänt sig mot andra folk. Jag menar nazisterna och jag menar Hitler och judarna och sådär. Så att jag menar, det handlar ju verkligen om hur en eller en samling galningar, eller som Putin nu till exempel, alltså vad de kan ställa till med också. Att man då, som den här framtida USA då, liksom får byter namn och får heta Gilead, och liksom vad som händer från en dag till en annan, så är det inte tillåtet för kvinnor att arbeta till exempel, och alltså det är helt och
demokratin är skör.
Ja, och absolut, man måste verkligen värna om den. Och sen just det här att det är så. Jag tycker att det är så liksom häftigt, kan vi inte säga, men det är så spännande att de också, de här tjänarinnorna, att de byter namn på dem. De är liksom, har inget egenvärde längre, utan de är bara som en, som hon som berättar, som är Offred. Av Fred, liksom. Det är så utstuderat, hemskt.
Verkligen.
Ja, så det håller jag verkligen med om, att det tror jag också blir en framtida klassiker.
Och att det finns en uppföljare nu också. Ja. Att det kan ju, den har inte jag hunnit läsa. Men,
nej, jag har inte läst den heller faktiskt.
Men skönt att kunna djupdyka vidare i den här världen.
Definitivt. Jag
är tagen av stunden.
Eller hur?
Mållös.
Ja, jag kanske, när jag ändå har babblat på här, så kan jag ju ta min andra. Jag hade två. Handmaid's Tale var den ena. Och det är En halv gul sol. Har du läst den?
Nej, jag har nog inte gjort det.
Nej. Och det är av Chimamanda Ngozi Adichie.
Förlåt, det är det nigerianska inbördeskriget. Ja. Då har jag gjort det.
Ja.
Det är som precis. Vi pratade läst tidigare. Läst av bok.
Precis, ja. 1960-talets inbördeskrig i Nigeria. Det så kallade Biafra-kriget. Den är helt makalöst fantastisk. Och jag hoppas verkligen att det blir en framtida klassiker som hamnar liksom, där folk ska läsa. För det är ju en skildring av hur, så att säga, ett folk egentligen helt plötsligt då blir två. Alltså de vänder sig, alltså inom ett land, att de vänder sig mot varandra, precis som det amerikanska inbördeskriget. Ja, det finns ju många exempel. Men och framförallt hur grymma människor är egentligen. Alltså helt vanliga människor blir helt plötsligt någonting som är så fruktansvärt. Att man vänder sig mot sin granne och hemskt, men så bra.
Ja. Och få den skildringen liksom inifrån, ja, på det, ja, ur det perspektivet, ja. Att det inte är den här, att, för det tenderar väl kanske i många fall att bli ett eurocentriskt utifrån, ja, perspektiv. Så här, här känner man ju liksom med, och man får, precis, följa en, alltså en familj som är ändå någonstans på toppen, ja, inledningsvis, och sen, absolut, hur det är.
Hur, illa det går. Ja, verkligen. Ja, ja, det, så att det är mina tips. Vad fel är, har du något?
Men så jag kände, jag tänkte, jag kommer liksom inte på någonting, för nu fick, nej, jag så här helt plötsligt totalt blackout vilka böcker, ja, jag har läst, vilka jag tror.
Ja.
Nej.
Ja, men tänkte, det är svårt.
Det är jättesvårt. Andarnas hus, är det en ny klassiker? Alltså redan? Eller kommer den att bli? För den tycker jag kan kvala in där.
Ja, ja.
Är den i gränslandet, som du sa, det här tidsperspektivet?
Ja, kanske.
När blir det någonting som är framtida? Alltså den är ju inte ny, men jag tänker, eller är den ny då? Det, alltså det spannet, jag, eller det,
jag
är
tror
svårt,
att väldigt många kommer att läsa den även, alltså, långt fram i tiden.
Jag tror också, den är väldigt speciell. Och just det här magisk realism då. Jag upprepar mig själv, det är så tråkigt. I alla fall jag älskar det. Men det är ju ändå en speciell genre. Och jag tror också att många kommer läsa den. Jag säger att är den inte redan en klassiker, utan i ett så här gränslandet modern klassiker, så den är här för att stanna.
Den borde bli en klassiker.
Exakt.
Man säger.
En klassiker och inte bara en ny klassiker.
Nej, precis. Ja, ja, klassiker är ju alltid spännande att prata om, och vi kommer säkert återkomma till det flera gånger framöver, skulle jag tro.
Ja, och det vi sa också här när vi babblade lite innan, det var ju att det här, alltså en klassiker, det är också som bra story, så att folk spinner ju vidare på det här.
Ja.
Som jag sa till dig här förut, Sebastian, att jag hittade Seinfeld-avsnitt när det var Mörkets hjärta av Josef Conrad, de hade gjort till det lite liksom.
Precis.
Bra story, så här dör inte. Utan man kan liksom förvandla dem och applicera dem i andra sammanhang.
Absolut.
Det lever vidare.
Och jag vet ju inte, om man tittar på Jane Austen, så jag vet inte hur många fortsättningar på alla hennes romaner som finns. Och det är ju säkert, har säkert att göra med också att man vill egentligen läsa mer av Jane Austen. Men det går inte.
Det är lite så här fanfiction nästan. Att man,
ja, precis. Ja, men det blir ju lite så. Och jag vet att när jag jobbade på Rudbeck, som är ett gymnasiebibliotek, så rusade in två tjejer som precis hade läst Stolthet och fördom, och sa så här, vi vill ha flera, vi vill läsa mer av Jane Austen. Och då fick jag liksom förklara då att hon är ju tyvärr död. Precis, det finns ju bara, liksom, för hon, de sa också så här, hon skrivit något mer liksom. Men så att det är också härligt att ha den liksom läsupplevelsen och verkligen vilja läsa mer och mer. Också.
Nej, men visst. Men sen också, för att återkoppla bara till Joyce då. Där är ju, man kan ju se att det är inte nödvändigtvis, eller i mitt fall så är ju det en dålig bok. Men den är baserad på den här myten av Homeros, vilket jag tycker om.
Och den har ju
levt kvar, och den är ju den äldsta klassiker vi har någonstans. Redan de gamla grekerna höll på med klassiker.
Ja, det är härligt.
Men att det är levande ändå. Men,
ja, precis, verkligen. Det är härligt.
Ja.
Tillhör oss alla någonstans.
Ja, det gör det, verkligen.
Det här får bli en fortsättning.
Ja, fortsättning följer.
Ja,
Får vi bjuda in Sebastian igen?
Ja, nej, visst. Jag är på standby.
Ja, precis. Han bor ju nära.
Jag väntar utanför.
Ja, precis. Tills det är dags igen. Ja, det låter bra det.
Ja, ska vi avsluta då? Vi vill ju tacka dig såklart för att du har varit här och förgyllt detta poddavsnitt. Fantastiskt trevligt och kul. Och nästa gång, det här är lite med så här skräckblandad förtjusning för min del, då ska vi ha bokcirkel i podden. Och vi ska prata om Malin Persson Jolitos senaste bok I dina händer, som släpps 2 maj. Vänta, alltså avsnittet är inte boken.
Avsnittet
kommer släppas 2 maj. Men boken är släppt. Jag har ju på mitt skrivbord.
Poddavsnittet släpps 2 maj.
Jag börjar redan bli stressad för din deckare. Och det är därför det känns jobbigt och spännande.
Den är ganska jobbig också.
Ja, och jag har liksom cirklat runt. Det ligger på bordet, men jag har cirkulerat runt den. Men jag har liksom inte tagit mig an den.
Och har du börjat bokcirkla redan?
Alltså? Jag har börjat cirkla. Fysiskt har jag börjat cirkla runt
boken. Ja, precis. Cirkla runt boken. Och vi ska ju då ha med oss två andra kollegor.
Yes.
Också, som också läser boken just nu då. Ja, så att det ska bli väldigt spännande. Det är första gången vi har en bokcirkel i podden.
Ja, det är det.
Ja.
Jättespännande.
Det ska bli jättekul. Ja, även om boken kanske är lite jobbig.
Ja.
Upprinnelsen till det är att jag lyssnade på en annan podd där Malin blev intervjuad om den här boken. Och jag blev så otroligt fascinerad. Det var en väldigt bra intervju och sen lät boken så otroligt intressant. Rent, inte bara deckar eller kriminal thriller eller vad det nu är, men just liksom samhälleligt också.
Ja, det ska bli superspännande.
Ja,
jag är lite rädd, måste jag känna.
Ja, vi är lite rädda, båda två tror jag. Ni vet ju hur vi med Emil. Sånt som är läskigt. Ja. Eller hur? Ja, men det har varit jättekul att prata klassiker.
Ja, verkligen. Och tack så jättemycket för att jag har fått vara här. Både på biblioteket och med i podden.
Ja, du är jätteglada för att du ville det. Dessutom är du egentligen ledig idag, ska vi också säga.
Ja, men man ställer väl upp.
Ja, så det blir ett extra plus i kanten. Definitivt. Ja, men vi får väl tacka för oss då.
Hälsa glad påsk kan man väl göra.
Jajamän.
Även om det här blir efter påsk, det här avsnittet sänds.
Ja, men ändå.
Men i alla fall.
Ja,
vi hoppas ni hade en kul påsk och åt mycket godis. Precis. Annars kan man fortsätta äta godis även den här veckan.
Ja, just det.
Definitivt, man får äta godis. Och ja, en liten påsktårta kanske.
Ja, gud.
Kan vara på sin plats.
Och kanske kan vi slå ett slag då för påskekrim som vi pratade om.
Just lite grann. Det.
Som är en grej i Norge då, att man läser mycket deckare över påsk. Apropå deckare också. Så, kanske är någonting att tipsa om.
Det kommer jag kommer göra påskekrim för första. Det är premiär.
Ja, just det.
Ja. Här, jag kör också påskekrim då.
Ja.
Det är härligt med lite extra lediga dagar. Så att man får, det är mysigt också att läsa
lite längre. Tända lite.
Ja, just det.
Tända ett ljus och läsa lite.
Mm.
Ja, men... Ha det så bra där ute och sköt om er.
Ja, ha det så bra.
Ja.
Hejdå!
Hejdå!